Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkomna till Läkarpodden idag, som är väldigt, väldigt speciellt. Vi har bestämt oss för att snabbt byta ämne med anledning av terrordåden på Drottninggatan i Stockholm i fredags eftermiddag. Så kommer vi idag att prata om krissituationer, vi kommer att prata om trauma, vi kommer att prata om chock. Välkommen Dr. Mikael.
Tack så mycket för det. Ja, jag tror det är ett klokt val. Alltså, det är väldigt många som är osäkra på sina egna reaktioner. Man undrar, är det normalt? Är det inte normalt? Man vet inte hur man har reagerat eller hur man ska reagera. Man är väldigt kluven för det här fullständigt nya för oss i Sverige. Så att jag tror att det kan vara väl värt att diskutera.
Dr. Mikael, vad tänker du? Jag tänker att det som hände i fredags är ett sånt där ögonblick i livet där man alltid kommer att minnas var man var och vad man gjorde när det hände.
Ja, det tror jag. Det här är ju någonting som, och det är ju så många som har samma referenser. Alltså, om man enas, och vi har ju sett de enorma manifestationerna runt omkring, och det vittnar om precis det du säger. Att det här är något plötsligt vart verkligheten verkligare. Och man enas kring någonting som man har upplevt tillsammans med andra. De flesta har ju faktiskt inte upplevt det. Det är ju bara någon promille av alla dessa som har varit på Drottninggatan. Mm. Men alla människor runt omkring, som nu kom världen.
Men det kom så nära liksom, ja, det är väl det.
Och det där är också, alltså nu kom världen till oss. Och det är ju, vi är som människor, vårat psyke, våran hjärna är ju konstruerad sådär. Att vi upplever, det finns någonting som en fundamental psykologisk princip som heter närhetsprincipen. Mm. Och den kan man ju säga, men jag tänker också på lidande människor i Afrika eller Afghanistan eller andra länder som har det svårt och sånt där. Men hur det än är, så vart det plötsligt väldigt, väldigt påtagligt. Och då finns det en osäkerhet kring sina reaktioner kring detta.
Vi ska prata om de psykiska reaktionerna på en sån här händelse. Men en sak som jag tänkte på, det här som du har varit inne på flera gånger, det här fantastiska och vackra som ändå är i kärleken och gemenskapen, i föreningen av människor, liksom när man möts, manifesterar kärlek, visa sitt djupa deltagande, sin sorg. Det är ju någonting som man inte ser så ofta.
Ja, jag tror att det är så här också. Jag tror att man med ganska stor säkerhet kan säga att just den här typen av massbeteende förhindrar terrorism.
Varför tror du det? Varför säger du så? Därför, det är det man hoppas på.
Ja, men därför att det ger människor, man kan enas om någonting som vi tycker och är beredda att stå upp för. Och det i sin tur, alltså vi vill ha ett öppet samhälle. Landets medborgare har liksom bestämt att det här vill vi stå för. Och jag tror att det här ger personer som inte har, hur ska jag uttrycka mig, inte har bestämt sig om, eller som är extra känsliga för att hamna i radikaliserade grupper eller bli det själva. Mm. Att jag tror att sådana människor, sådana hjärnor tänker till igen. Och att det här får folk att fjärma sig från terroristgrupperingar och utbildning och sånt, tror jag. Inget vetenskapligt stöd. Jag både önskar och tror att det är så här.
Om vi då pratar om de här människorna som var på plats på något sätt. Det kan ju varit att man var där precis innan och blev chockad av att det var nära, eller att man, ja, du förstår vad jag menar. De som faktiskt var på plats på något sätt. Vad är det de skulle kunna drabbas av psykologiskt?
Det är ju så här att vid en viss typ av olyckor så hinner man inte. En trafikolycka, en bil kommer över på fel väg, pang. Men du har ingen möjlighet att reagera. Men här har ju många människor, de ser ett hot. De ser bilen komma, lastbilen komma. Så det pågår ju, det är ett skeende över minuter istället för att det här som man dök på en sten eller var skadeskjuten eller man ramlade från en ställning. Det är en sak, då, är man ju, då blir det mer fokus på det medicinska i det korta
perspektivet. På det fysiska egentligen.
Ja, i det korta perspektivet. Mm. Och här hinner man då få stressreaktioner. Då har vi de här tre. Man brukar ju prata om fight and flight. Och numera de sista 10 åren så har man ju lagt till fear också. Alltså, det vill säga, vi har tre typiska, egentligen 2 typiska. Men sen, man brukar säga 10-15% har just det här. Man fryser, man vet inte vad man ska göra.
Mm.
Jag vet inte vart jag ska. Jag springer inte in i butiken utan jag fryser. Mm. De finns. Och nu har ju tyvärr teorin blivit verklighet. Och det visar ju sig att det är precis på det sättet.
Men det är där och då. Jag tänker, och de människor som så att säga var i säkerhet eller som var nära. Jag har till exempel en vän som, det var som att ett dygn efter att han hade varit på platsen, han såg ju allting men på långt håll. Men ja. Ett dygn, och då var han ändå rätt okej.
Ja.
Ett dygn senare så pratade jag med honom och han bryter ihop och börjar gråta.
Ja.
Vad är det som har hänt då rent liksom psykiskt och, eller psykologiskt? Ur ett läkarperspektiv som
alltså dit. Det har kommit nära. Plötsligt har det blivit verklighet. Men att det finns en tv-skärm eller en mobilskärm när det är alltså de nyheter vi ser är en bit bort. De sker någon annanstans i någon arena eller i USA och Trump säger någonting. Alltså det finns en distans.
Mm.
Men plötsligt så har man kommit till insikten det hade kunnat hänt mig. Det var så pass nära. Det är det som händer då. Och det kan ta sig en del olika uttryck, men många är just den här långsamma insikten att det skulle kunna varit jag, då blir man rädd och, det är fint ord, affektlabil, man blir känslig för det här och har då ett behov av att prata om det. Men det hör till saken, vad det gäller de här stressreaktionerna, alltså, och vi har pratat om det akuta och flykten och det här, att, och då, det finns ju en fysiologi bakom det här som vi har kört om förut med hjärtat går fortare och pulsen, blodtrycket går upp och adrenalin och allt det här, det är en sak, men så kommer de här psykiska sakerna, och de brukar vara och kommer att visa sig, alltså för i mer än 90% av fallen, övergående, det kommer att ge sig. Och man pratar med människor och sina nära och kära. De som är i störst riskgrupp här är de som inte har någon att prata med. Som har upplevt det här ensamt. Ingen att dela det med. Och om man har tidigare haft en psykisk belastning. Till exempel stresssymptom, utmattningssyndrom. Den här typen av psykiatrisk belastning kan man väl säga. Så är man känsligare.
Men nu pratar du fortfarande om de som på något sätt befann sig i närheten före, efter eller under en sån här chockartad händelse.
Ja. Men jag tror att risken för att man ska få psykiska sviter av att ha sett det på tv, alltså få problem med det, är väldigt liten.
Däremot sen, så kan man ju känna sorg och oro.
Så är det ju.
Ja. Och så.
Och man kan liksom att nu, det blir lite, nu räcker det. Men det ser man ju också när det kommer alla dessa oerhört snabba krav på att vi måste vi jävlar mig ha fler poliser och vi måste ha fler kameror. Så det, och det kanske vi måste. Jag är ju inte kunnig på det området. Om
och hur det ska man, vi inte heller
vi ska inte gå in där. Men att man ska ha,
det är en reaktion. Det är också en biologisk reaktion. Kan man säga så?
Att man liksom gör någonting och gör det nu. Och det är ju alltid, man kan göra då och göra fort och fel. Vad det gäller liksom att man krav på åtgärder.
Kan man säga att den här uppslutningen, den här kärleksmanifestationen i omsorg om de drabbade, är det också någon slags biologisk reaktion? Förstår du frågan?
Ja, det gör jag verkligen. Ja, det kan man. Alltså, vi är flockdjur. Vi håller ihop. Och jag tror inte alls bara det här är för de drabbade. Det här är för oss. Det här är för en gemensamhetskänsla. Det känns skönt att stå i armkrok på Sergels torg. Det känns riktigt. Det här är vad jag kan göra för att det här inte ska hända. Och det gör man för sig också. Mm. Det finns inget fel i detta. Det är klart att det finns man kan säga att det är en egoistisk handling. Ja, också. Det får
men
mig
det är väl inte fel att visa kärlek och solidaritet som dessutom får en själv att må bättre. Det är ju som du och jag har pratat om många gånger.
Min poäng, saker existerar samtidigt.
Ja, och också det här som du brukar säga, så här, det kostar ingenting att vara snäll. Var snäll mot en människa om dagen har ju du sagt någon gång. Lite, som ett av dina kanske absolut viktigaste läkarråd någonsin.
Ja, lite extra snäll. Man kan ju vara
snäll
ändå.
Var lite extra snäll mot någon varje dag, för det mår du själv bättre av.
Ja.
Och det tycker jag är så fint.
Ja.
I all sin enkelhet.
Det är enkelt och det går att göra.
Jag har en fråga om barn. Vi har pratat ganska mycket, inte minst i Nyhetsmorgon, om barnen och hur de tar till sig en sån här obegriplig händelse. Den är ju obegriplig och fruktansvärd även för en vuxen människa.
Ja.
Hur reagerar barn på en sån här händelse?
Alltså, precis som vuxna, väldigt olika. En del kan förstår den inte och tar inte till sig den. Och en del blir väldigt upprörda. Och en del tittar på omgivningen, närmaste anhöriga. Hur reagerar de? För då reagerar jag likadant. Mm. Och sådär.
Är det därför man brukar säga att som vuxen och förälder så måste man vara väldigt lugn?
Ja,
för att hjälpa barnet att vara lugn.
Ja, just det. Och är man inte det så är det nog bra att vara ärlig.
Ja.
Och är du upprörd? Ja, jag tyckte det var hemskt. Jag är ledsen och jag är rädd. Jag vet inte vad det var. Och jag tycker det var otäckt. Om man tyckte det var otäckt så ska man då, om ett barn frågar så ska man säga nej, det är ingen fara. Mm. Vadå, allt är okej.
Okay. Och så klassiska, signalerar hela kroppen att det inte är så.
Ja, så det är nog inget bra. Alltså hela planen för att hantera för ett barn, det är samma sak som för en vuxen. Man försöker stödja den egna återhämtningsprocessen. Vi kommer till det är stress. Vad klarar vi stress? Ja, det gör vi. Vi klarar det jättebra om vi får återhämta oss, om vi får hjälp och vi så här. Så det är det man ska stödja. Så att vad det gäller barn i synnerhet så ska man ju låta dem komma till sig. Man tror man ska vara ärlig och man får gråta och vara ledsen om man är ledsen. Men man ska låta dem komma till sig och man får prata med dem. Men man måste inte. Du har väl sett allt och du såg väl de bilderna. Och har du förstått hur hemskt det här är? Sånt här ska man undvika.
Mm. Om man då har ett barn som känner någon som har varit drabbad. Eller om man har ett barn som till exempel har fått se bilder. Som man egentligen inte borde ha fått se. Det har ju florerat bilder på offren i sociala medier. Tyvärr, verkligen. Hur ska man hantera då? För då kommer det ju plötsligt närmare.
Alltså jag tycker man ska vara väldigt tydlig och då vad det gäller de här bilder och alltså det är ju som att utsätta sig för ett onödigt trauma igen då. Det finns inget egenvärde att frossa i äckliga bilder. Ja, men det har ju ändå hänt. Ja, men man behöver inte se allting.
Men varför, vad är det som gör att människor skickar vidare den här typen av bilder på ett offer?
Ja, det är att skapa.
Vad är det för mekanism?
Ja, det är väl att man synas, att finnas, att göra det. Alltså det är ju en brist på empati får man ändå tycka då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi ska ju inte vara rädda, det har vi ju sagt många gånger om sen den här terrorhandlingen på Drottninggatan. Men för många av oss så påverkar det. Det påverkar hur man tänker och känner och tittar när man går på tunnelbanan eller när man rör sig i centrum, oavsett var man bor i Sverige. Hur ska vi göra för att inte vara rädda?
Alltså, vi ska försöka få livet att återgå till det normala. Även om det här har hänt, och det gäller andra psykiska kriser som man råkar ut för också. Alltså, det finns ett normalt liv. Även om det inte är samma, så blir det ju inte bättre med en förlängd oro. Och man får prata med varandra om det. Det man måste också förstå, eller det är väldigt bra om man gör det, det är att vi är olika snabba här. Alltså, barn kan vara jättekvicka i sina psykologiska reaktionsmönster. Ja, det har hänt en fruktansvärd sak i Stockholm. Jag har tagit del av det. Jag har varit med på en manifestation. Jag har sett, jag har stått upp för det samhälle jag vill ha. Jag har pratat med mina kompisar. Och snart är det påsk. Och nu ska vi göra någonting annat. Mm. Men mamma och pappa säger, du får inte åka hit, du får inte åka dit. Här måste vi förstå att vi är olika. Och då får vi tillåta svara det. Och då får man ju då som förälder liksom...
Inte föra över den här rädslan.
Det måste ju inte vara föräldrarna, men det är nog så i de flesta fall. Att man är lite extra orolig. Man har man beskyddar ju familjen kanske mer än vad barnen gör. De är ju delar av den naturligtvis, men inte fullt så beskyddande. Och då får man ju inte överdriva detta, och man ska ju inte lägga sten på börda. Och ta den egna oron kan man ju hålla... i en kanske en mindre grupp. Den behöver man ju inte lägga på barnen.
En vuxen grupp.
Ja, kanske. Mm. Man behöver inte lägga det på barnen varje dag. Men om en ungdom frågar, pappa, är du rädd? Tycker du obehagligt? Ja, det tycker jag fortfarande. Jag tyckte det var läskigt. Och sen så släpper man det. Det får ta plats, men inte hur mycket plats som helst. Men kom ihåg, vi har olika snabba mönster. Men, och det här kommer, nu pratar jag alltså om veckor till månader. Vad det gäller psykisk trauma, har man flashbacks, problem alltså 6 månader senare, så bör man verkligen söka professionell hjälp.
Dr. Mikael, du har varit akutläkare hur länge?
Jag är över 30 år, sedan 1986.
Hur tycker du då, med din långa yrkeskunskap och erfarenhet, att man ska agera om man... som vanlig människa, inte yrkeskunnig, kommer till en olycksplats eller kanske till och med befinner sig på en plats där någonting så här traumatiskt har hänt?
Ja, det första jag tycker man ska göra är att se till att man inte orsakar fler olyckor. Parkera inte mitt på vägen och börja och titta och sånt där. Utan se till att ni liksom inte orsakar mer, om det nu är en trafikolycka. Det är det första man ska göra. Och sen så, om det nu är så att man kan göra på ett säkert sätt, så ska man skaffa sig en överblick. Kom ihåg att de som skriker högst, de klarar sig. Mm. Och sen larmar man. Och sen hjälper man till enligt det här med andning och viktiga saker. Jag ska inte gå in på de specifikt, de medicinska åtgärderna.
Men i stora drag så är det först och främst se till att man inte orsakar värre olycka och att man själv är i säkerhet också.
Ja, precis. Det finns så många olika exempel på det här när en olycka leder till en annan olycka, till en tredje olycka.
Man stannar bilen på vägen till exempel vid en bilolycka.
Ja. Eller man kör rakt igenom en olycka som ingenting har hänt. Jag har sett mängder av folk som har trängt sig igenom avspärrningar för att de hade bråttom, de skulle till Skåne eller något sånt där. Man blir alldeles häpen. Mm. Och där måste man ju ha liksom respekt för anvisningar. Och för alla de då som vill hjälpa till. Man tänker att,
ja, men för det var det första, det här med att man själv är i säkerhet och man orsakar inte större skada än vad som redan har skett.
Ja.
Det var det första.
Ja.
Sen skaffar man sig en överblick. Man försöker se hur många skadade, vad är det som har hänt, så att man kan, när man då larmar, vilket är det tredje steget här,
precis,
kan ungefär försöka berätta vad det är man befinner sig.
Så man vet om det är 10 personer eller om det är 50 eller om det är 100 personer eller en person.
Ja.
Och då kan man, och är det så att man, jag blir så också, man blir engagerad, men är det så att jag inte kommer fram på telefon för det är uppdaget sånt där, då har någon annan larmat. För att det blir inte bättre då. Har det gått 30 minuter så behöver man ju inte larma. Men är man på en
om det är enslig plats, då behöver man larma oavsett kanske.
Ja.
För att då kan det vara så att det inte är någon som har gjort det. Men när man har gjort de här tre stegen, säkerhet, överblick, larm.
Mm.
då så är det först och främst att man går till de som inte skriker, så att säga.
Man går till de tysta i första
de
hand.
De tysta skadade, om det finns några sådana. Och sen är det först och främst andning, frigöra andningsvägarna.
Ja, fria luftvägar. Men det kan ju vara så för många, om man nu är ensam, om man nu skulle vara det, så är det ju det är då först då man pratar om de här stabilt sidoläge och sånt där. Att det vill säga att du kan lämna en medvetslös patient. Det skulle ju aldrig ske någon annanstans. Och nu i fredags då satt man ju kvar och det är ju jättebra.
Mm.
Men att man inte far omkring. Utan, och om det nu är så att det finns, och räddningstjänst och räddningspersonal kommer ju, och det går ganska fort. Och det kan man säga att det är mycket, mycket sällan, tvärt emot vad många tror. Ja, men tänk om det inte finns ambulanser så det räcker. Det gör det. Det kommer, avtransportproblemet brukar inte vara, utan det vimlar av dem. Men i Sverige gör vi som så att vi försöker göra så lite som möjligt. Vi gör det viktiga, gör så viktigt som möjligt och så lite som möjligt på skadeplats. I många andra länder, USA till exempel, då börjar man ju sjukhus och göra massa medicinska ingrepp ute i bussar och ute på olycksplatsen. Vi har ett annat förhållningssätt till det där.
Mm-hmm.
Så att vi försöker ju transportera av och göra så lite som möjligt och bara viktiga saker.
Bara den absolut nödvändigaste, livsuppehållande egentligen.
Ja, precis.
Och då ska Varför har man olika förhållningssätt till det?
Alltså det är ju,
vilket är rätt? Vilket är bäst?
Ja, det beror ju, det är olika settings, så att säga, olika förutsättningar och sånt där. Vi har ju, hur det än är nu, mycket färre skottskador och vi är ju väldigt bra på trafiksäkerhet. Sverige är väl bäst i världen på det.
Mm. Så att det är det mycket beror på.
Ja, så att vi har, och vi har en annan geografi. Sverige är ju ett glest land. Mm. Och vi ser helt annorlunda ut än Norge till exempel.
Så trafiken också, men jag tänker också trafiken, att vi kommer fram till ett sjukhus ganska snart, oftast.
Ja, det är platt. Sverige är platt på det hela taget.
Ja.
Men också vill jag säga det, att är det så att man känner att jag kan tillföra, jag har flera gånger själv stannat bortom olyckan då, åkt förbi och gått ur och sagt, hej, jag är narkosläkare, kan jag hjälpa till?
Mm.
Och då har jag ju, och då säger jag, men herregud, jag måste rusa, kasta mig in i något bilvrak och sånt där. Nej, det gör jag inte, utan då går jag till räddningsledare eller polis då som finns på plats. Behöver ni hjälp eller behöver ni? Och någon gång så har de sagt ja tack. Och jag ska säga att jag gör ju det ofta, för jag inbillar ju mig att jag då kan hjälpa om det blir svåra skador. Och så att säga 8 gånger av 10 säger de tack men nej tack, vi har redan folk på plats. Ja, men jag vill ändå, nej. Utan det finner jag mig absolut. Då åker jag därifrån. Jag ställer mig inte en bit bort och väntar. Jag försvinner från platsen. Det finns resurser. Mm. Så att man ska ju vara en tillgång. Och är man inte en tillgång så ska man inte vara där och störa.
Ja, men det är det att du, när du säger att jag försvinner från platsen, så är det för att du inte vill vara i vägen. Det är väl det handlar om.
Ja. Och det har en, då har ju en låter så konstigt med myndighetsperson, men då har alltså en räddningstjänst eller en polis sagt att nej, tack men nej tack.
Mm.
Och det är de orden som gäller. Mm. Och då har de gjort en bedömning, en professionell person gör en bedömning, och då ska inte jag, men jag kan ändå hjälpa till, det kan jag säkert, men nu har han tackat nej.
Mm.
Och det måste man respektera, och där är vi ibland dåliga, och jag har ju sagt det här flera gånger förut, att det finns en brist på respekt också, inte bara mot det, utan även mot sjuka människor. Vad fan ska man behöva ta kort på dem för? Låt bli.
Nej, men självklart.
Ja, men jag är väldigt bestämd på den punkten.
Ja, men alltså jag tror att jag håller med dig till 100% såklart. Mm. Man behöver inte titta på en olycksplats. Man behöver absolut, man bör inte, man ska inte, man borde inte få ta bilder. Privata bilder. Det finns ju naturligtvis fotografer som är på plats för att dokumentera händelserna, men det är ju en helt annan sak, och de har ju sina etiska regler att gå på också.
Ja. Och det kan jag säga som kuriosum och sånt där, att det blir mer och mer live cameras på hjälmen på räddningspersonal, på ambulanspersonal, så att man från ett akutrum kan se. Och då är det ju stort, alltså det är en väldig, när man ska leda en stor trafikolycka, så är det en enorm fördel att se hur det ser ut. När du står i ett varmt rum med en kopp kaffe i handen och det är 20 grader varmt, och de där ute står i snöglopp, hård vind, total mörker och liksom nollgradigt, då plötsligt börjar du förstå vad du kan göra och inte kan göra. Så där tror jag att det finns saker att göra med att få direkt livebilder, men då gäller ju helt andra etiska regler.
Mm. Finns det någonting, doktor Mikael, som du känner så här, det här är viktigt att vi förstår att vi inte ska göra om vi är först på en olycksplats eller om vi befinner oss på en plats där det sker en olycka?
Ja, alltså det är ju olika. Finns det ett omedelbart hot? Om du har till exempel nu, vilket är mycket, mycket vanligare än terrorhandlingar, du sitter fast i en brinnande bil. Då, ja, men tänk och patienterna ont i huvudet. Så har man en skallfraktur, till exempel en huvudskada, så är det en mycket, mycket stor portion av de personerna har också nackskador. Och man kan försämra läget. Men man kan ju inte låta folk brinna upp. Man måste göra en bedömning och då får man försöka ta bort den patienten. Mm. Om det nu inte är så att det inte brinner eller inte finns ett annat hot, då ska man lämna patienten och sitta tillsammans med den.
Mm.
Inte lämna den ensam, tillsammans med den. Mm.
Men man ska inte flytta på en person.
Man ska inte flytta på.
Om det inte finns något hot om att någonting värre kan hända.
Och det måste ha varit väldigt svårt nu i fredags att veta. Tänk om det ska explodera eller börja brinna den här lastbilen. Vi har ju sett hur man flyttade patienter då. Det vissa
där hade det ju inte gått att sitta still. Alltså jag menar, man hade ju ingen aning om hur hotet såg ut.
Nej, liksom. Precis. Men som ledstjärna kan man ha att om det inte finns något direkt hot, då ska man vänta tills sjukvårdspersonalen kommer, så får de flytta. Man sitter kvar och pratar. Och så länge man pratar, så länge andas patienten, och då fungerar hjärtat, lungorna och hjärnan. Och då är det lugnt. Ta en annan grej nu som tyvärr jag har kommit i kontakt med senast nu i helgen. Och då tänker jag på MC-olycka och rullgrus. Ska man då ta av hjälmen? Det är denna eviga fråga. Därför att har man kört omkull och slagit i, har man en medvetslös patient, hur agerar vi här? MC-olycka som kan prata, lämnar man hjälmen på tills det kommer personal. Behövs inte tas av.
Mm.
Om man öppnar ett visir till exempel, inte vet om patienten andas eller inte, då drar man av. Då kan man gärna vara två personer och hjälpas åt. Håll huvudet still och dra av hjälmen. För att man kommer att dö om man inte andas.
Mm.
Sen är det en sak till som jag skulle vilja nämna. Är det så att man ser en tydlig blödning, i synnerhet om den pulserar, om den är artär, det ser man, alltså den sprut, det behöver man inte vara osäker på.
Mm.
Då trycker man på det där.
Mm.
Och sitter, är det på någon av extremiteterna, alltså ben eller arm, då försöker man hålla det högt och lägger på tryck. Antingen med bara handen eller att man trycker på en tygbit, en remsa, en avsliten t-shirt, en kudden, eller kudden inte, så blir det inte så hårt.
Ja, men och, så hårt som möjligt.
Ja,
liksom.
Ja. Och så med en, antingen med händerna eller med en livrem eller ett snöre eller någonting. Och så håller man det. Och så tittar man inte. Har det slutat? Utan man bara lämnar det där och väntar på hjälp.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.